Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Som en bra boll mot Max Svensson. Han är snabb, Max Svensson petar vidare för Alex Timossi Andersson. Och här kommer kvitteringen igen för Helsingborg. Alex Timossi Andersson sätter 2-2 för Olof Mellbergs Helsingborg. Och bekymmersamt för Stefan Billborn. Hammarby tappar ledningen igen. Innande krav från Adam Eriksson. Och där är det slut. Det blir delad poäng mellan Hammarby och Helsingborg. 2-2.
Två steg framåt och sedan ett steg tillbaka. Så kan man väl sammanfatta den senaste perioden för storsatsande Hammarby. Efter uppvisning mot IF Göteborg blev det bara en poäng hemma mot bottenlaget Helsingborg. Och det är Bayern som dansade fram under förra hösten och nämndes som en guldkandidat inför årets säsong. Har aldrig riktigt hittat takten under årets allsvenska. I den här podden pratar vi med sportchef Jesper Jansson om varför hans lagbygge sladdar 11 poäng bakom Malmö FF i tabellen. Hur mycket det överraskande tappet av Nikola Djurdjic har påverkat. Hur nära det faktiskt var att Hammarby lyckades landa drömvärvningen Zlatan Ibrahimovic som fick frågan om han ville spela för klubben.
Ja, jag tror det var nära. Så stoppade han ju sig själv i och med att han spelade så jäkla bra i Milan. Och återigen så överpresterade han väl mot förväntningarna.
På onsdag väntar Lech Poznan i det långa kvalet till Europa Leagues gruppspel. En oerhört viktig match för enligt Jesper Jansson som tycker att svensk klubbfotboll inte alltid prioriterat Europaspelet tillräckligt. Vilket har lett till att det nästa år ser ut att bli Europa Conference League för de allsvenska lagen.
Vi har ju satt oss lite i den positionen i svensk fotboll. I och med att det har varit Malmö egentligen som har hållit upp fanan och gett oss de poängen vi har i rankingssystemet. Så en viktig är att vi gemensamt i svensk klubbfotboll fokusera på Europaspelet och hitta nycklar på att ta oss länge, för det hjälper alla liksom.
Och det blir naturligtvis en hel del snack om coronautbrottet påverkat fotbollen och hans roll som sportchef. Att många miljarder försvunnit ur den europeiska fotbollen kommer naturligtvis påverka transfermarknaden. Men Jesper Jansson tror inte att det behöver vara enbart negativt för svenska klubbar.
När du börjar se att de stora klubbarna och de stora ligorna drar ner på sina trupper så får det stor effekt, och det kommer få väldigt stor effekt på spelarmarknaden. Vi är medlemsägda till skillnad mot många klubbar som är privatägda ute i Europa, så kanske vi kan vända det till en fördel på något sätt och titta på det attraktiva för spelare från en annan hylla.
Utöver detta pratar vi om försäljningen av Emil Roback till Milan, men även om Hammarbys värvningar från ett par länder i Afrika som gett klirr i kassan, talang i truppen, men också en del negativa rubriker efter en SVT-dokumentär. Och så diskuterar vi Hammarbys arbete med att skapa en vinnarkultur, hur förtroendet ser ut för Stefan Billborn, om varför man tog in Tony Gustafsson och vad han tycker om förbundets arbete med att få tillbaka publiken till arenorna. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
49.
Bor?
Hammarby Sjöstad.
Familj?
Ja.
Utbildning?
ekonomisk linje och sen fotbollslivets hårda skola.
Lön?
Den är ganska okej, tycker jag.
Vad kör du?
Jag cyklar och sen så har jag en Tiguan här som vi delar på jobbet.
Vad läser du?
Vad läser jag? Ja, vad fan läser jag? Inte tillräckligt. Nej, men jag läser och håller mig nog uppdaterad om fotboll och vad som händer.
Vad tittar du på?
Vad tittar på? Jag tittar på mycket så här typ sitcom som Seinfeld och Modern Family och där jag kan koppla av hjärnan. Det är min avkoppling.
Vad lyssnar du på?
Poddar.
Vad spelar du på?
Ja, det är väl enda lasten jag inte har. Jag spelar inte på någonting. Jag spelar paddel när jag kan med knät.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Just nu. Jag får säga Messi då.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Nu är det Liverpool igen. Jag gav upp Liverpool när Graham Sannes tog över där för många år sedan. Alla, ja, de slutade spela bra fotboll och sålde alla bra spelare. Men nu är jag tillbaka där då, och det är mycket på grund av Klopp. Ja, jag håller på lag där det är bra personer och ja, som man kan se upp till.
Vilken är din största merit i fotbollssammanhang?
Ja, det. Jag brukar säga att jag hade en lång, rätt så jämn karriär utan supertoppar, med att vara med i OS Barcelona 92, och sen gjort en A-landskamp och sen spelade lite Champions League och vunnit lite cuptitlar och sånt. Men jag får väl säga, jag är nog lite bättre som sportchef än vad jag var som spelare. Så jag har ju 5 titlar där då.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Det var väl det jag var inne på då. OS var stort. Enskilt måste jag faktiskt säga, cupfinal i Norge. Det var stort på ett roligt sätt. Sen Champions League, gjorde mål i Champions League faktiskt. Det är väl en upplevelse.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Just nu så tycker jag man borde göra något åt att spelare som står och försöker köpa tid på slutet ner vid handflaggan. Det måste man göra någonting åt, tycker jag.
Vem är din förebild?
Jag var inte förberedd på de här frågorna. Jag tror jag har svarat på dem innan. Men ta Klopp då.
Man ska inte alltid vara förberedd.
Nej, nej.
Vilken är din favoritfilm?
Pulp Fiction.
Om du vill belöna dig för att någonting har gått bra så, vad unnar du dig då?
Ett glas rött.
I vilka tillfällen ljuger du?
Ja, jag försöker faktiskt, även om inte alla kommer hålla med, men jag försöker nog vara så ärlig som möjligt.
När grät du senast?
Ja, det händer rätt så ofta faktiskt. Jag var och hälsade på min son i helgen då, när jag åker därifrån så. Så, och då är han 19 alltså. Men då nästan smågråter jag varenda gång alltså.
När var du riktigt lycklig senast?
Ja, det var nu när jag var hälsa på där då. 3 dagar.
Gustav Ludvigsson in mot Tankovic, och vilket mål från Mohamed Tankovic! Petkovic i den 71:a matchminuten. Han gör sitt fjärde mål för säsongen och vilken balja! 2-0 för Hammarby. Här kan det bli någonting för Hammarby. Och avslutet i mål, då är han två mål skytt. Mohamed Tankovic i den 78:e matchminuten. Så sätter han 3-0 för Hammarby. Här Mohamed Tankovic för sitt tredje mål i den här matchen. Tankovic sätter 4-0 för Hammarby i den 87:e matchminuten. Och hattrick för Mohamed Tankovic. På dryga kvarten har han gjort 3 mål i den här matchen.
Efter att ha placerat sin handfull olika klubbar skrev till slut Mohamed Tankovic på ett nytt avtal med Hammarby som sträcker sig över 2022. Att Bayern lyckats behålla fjolårets poängkung i Allsvenskan ytterligare tecken på att ingenting är som det brukar under den här coronasäsongen. Tankovic har dock under hela säsongen sett som en bonus i en Hammarby-offensiv som de flesta ändå trodde skulle kunna ge laget en möjlighet att utmana Malmö FF om guldet. Men av fjolårets vägvinnande spel har vi bara fått se korta glimtar och siktet framåt är nu inställt på att försöka nå en Europaplats snarare än att slåss om titeln. Vad är det egentligen som har gått snett?
När vi träffas på Åsta IP så är det ju dagen efter en rätt rejäl seger mot Blåvitt och så. Hur är stämningen kring Åsta IP en dag som denna då?
Ja, men lite sådär är det väl lättnad. Det blir lite så faktiskt. Det är inte euforisk glädje utan våra förväntningar har varit högre på den här säsongen. Så när man vinner en sån match som igår så är det mer lättnad liksom.
Hur jobbig har den här säsongen varit som ju då kom igång mitten på juni?
Nej. Den jobbig och jobbig. Det är liksom, det har inte riktigt lossnat. Liksom. Det har varit en svår säsong rent. Vi sitter nu och gör en liten analys och rapport och, på hur vi har hanterat den här speciella säsongen. Faktiskt.
Vad har ni lärt er? Vad kunde ni gjort annorlunda?
Vi hade nog, vi var ruskigt bra för oss om Allsvenskan satt igång som den skulle där i början på april. Sen uppenbarligen så har vi inte, vi trodde vi hanterade corona-uppehållet väldigt bra. Men så här i efterhand så kanske vi har kunnat gjort saker och ting annorlunda.
Vad?
Nej, men det är många bitar. Vi sitter nu och stöt och blöt från mitt och Micke Hjelmbergs håll och sen så tillsammans då med Jocke och Stefan. Så tittar vi på ett helt frågebatteri där vad vi hade kunnat göra bättre och vad vi kan göra bättre inför för de här, nu är det 11 matcher kvar. Och sen framförallt in mot nästa säsong.
Hur jobbigt var det när man skulle sänka löner i truppen och man kanske inte fick med sig alla och man fick göra lite eftergifter och liknande för att få med sig alla och så?
Ja, men där tycker vi jobbade på bra vi, som klubb där vi var rätt så förutseende och det fick med oss både personal, spelare, supportrar, sponsorer och handlingskraftiga då. Så det tycker vi hanterade bra så.
Har du sänkt lön fortfarande?
Ja.
Hur länge kommer du ha det?
Det vet jag faktiskt inte. Jag fick den frågan av spelarna här i veckan. Och jag kunde inte svara på den för jag vet inte. För vi sitter i samma båt alla.
Även spelarna har sänkt löner helt enkelt.
Ja, precis.
Men de vill gärna ha upp det till normalt.
Ja, men det vill vi väl alla liksom, men det har inte varit högprioriterat utan det är matcher hela tiden och det är fokus på det då.
Vad svarar du när spelarna?
Jag svarar precis det jag sa. Jag vet inte, vi sitter i samma båt och det har inte varit fokuset just nu.
Ja. En som stack ut ju var ju Mohamed Tankovic, 3 mål mot Blåvitt. Hur jobbig var den situationen när ni inte visste vad han skulle göra och
Vi var ju förberedda på att han skulle gå i sommar. Så vi hade ju förberett truppen, byggt truppen efter det. Och sen kom corona så det var nog Han hade ju inte varit kvar om inte det hade skett. Så egentligen så har det mer varit en extra bonus. Jag tycker i det stora hela så har Mojo hanterat det väldigt bra. Han har haft lite stök runt sig. Även privat då. Men han har hållit ett väldigt bra fokus. Så det har liksom inte varit... Det som varit störande, det har ju varit alla frågor om att men han har ju varit här och varit med. Och som jag säger på spelare, jag kan ju inte heller sätta en pistol mot tinningen och tvinga honom att skriva på. Utan det har varit mer
han sa ju själv att det inte kändes klockrent att förlänga. Hur?
Nej, men det får man väl förstå sig så att för hans ambitioner, det var ju liksom, han hade ju ett påskrivet avtal med Genoa liksom. Och, eller jag vet inte om han har skrivit på, men vi var i vart fall eniga där, så hans, det var ju att gå dit i vintras och sen så hände det massa, jag vet inte riktigt vad som hänt där bakom kulisserna, men, och sen kommer corona och, så det är väl också ett ärligt svar från Mojo, men så tror jag att han hade att se det som något negativt, det kan jag inte göra, för han stannade i Hammarby för att han ville det.
Hur länge tror du han är kvar? Är det bara till vinterfönstret?
Det kan ju fortfarande fönstren öppna.
Ja, det är ju ända till 5 oktober.
Ja, precis. Så det jag ser det mest om en bonus att han är kvar i Hammarby. Ja.
Kan han gå helt gratis med tanke på att han skrev ett rätt kort kontrakt?
Nej, utan vi är den del mellan Mojo och klubben som inte...
Som du inte vill röja för mig, helt enkelt.
Nej, precis.
Det var ju tråkigt. Ja. Hur mycket jobbar man ihop med en spelare så? Där man ju vet hans ambitioner på något sätt.
Ja, men jag jobbar väldigt tätt med spelarna. Det tror jag de kan intyga. Ja, de flesta. För i och med jag är den som... Jag initialt träffar dem och så lägger man upp en gemensam plan liksom, och vilka, så ofta så vet jag ju om att det är en spelare, vad de har för förväntningar och ambitioner, och det brukar vara rätt så öppna kort.
Om vi tar Allsvenskan, i 11 poäng efter Malmö FF med 11 omgångar kvar, vad är målet nu? För jag antar att man ändå jobbar runt det när förutsättningarna förändras.
Ja, vi hade en diskussion om det efter matchen igår. Alltså man brukar ju rent säga så här, vi tittar inte på tabellen. Men nu drog vi en liten annan vinkel på det, så tänkte faktiskt säga det att jag tror vi ska titta på tabellen.
Faktiskt. Wow!
Ja, men just det, vi är ju inte nöjda som sagt, men samtidigt så tittar man på tabellen just nu, så är det inte många poäng upp till Europaplatserna som vi egentligen i klubben har som målsättning att vara med och slåss om dem. Så mitt råd är väl det är att vi ska titta på tabellen just det här speciella året.
För att komma tre eller bättre, för att säkra Europa. Det viktiga är inte ett SM-guld, utan det viktiga är att säkra Europa.
Ja, absolut. Det har varit hela tiden liksom att kan vi som klubb vara med och slåss om Europaplatserna varje år, förr eller senare så kommer man vinna ett SM-guld då. Men det jag menar på att Europa är där man tar nästa steg som klubb.
Det var ju en del som ändå trodde att ni skulle utmana Malmö FF, kanske till och med knipa det här SM-guldet. Hur mycket har tappet av Djurdjic spelat in?
Nej, men absolut. Sen är jag inte så säker på att Nico hade varit... är det någon spelare som blev extra motiverad av 25 000, 30 000 på läktarna och sånt, så var det nog Nico. Och rent fotbollskvalitetsmässigt så har vi ersatt Nico definitivt. Vi såg igår Ludvigsson 3 assist när han kom in, och han kniper väl bollen ett par gånger av dem, va? Så jag tror Nico är superbra spelare och var jäkligt viktig för vårt spel, men jag tycker vi har ersatt honom. Vi har en spelare som folk glömmer bort. Jag tror vi har saknat Mats Solheim väldigt mycket också.
För att både på plan och utanför?
Ja, definitivt. Definitivt.
Varför behöll ni inte honom?
Han ville, det var lite så här familjeskäl och sånt. Han flyttade hem till, till Norge. Vi kämpade och slet för att han skulle stanna något år till.
Jag utgår ändå från att ni har analyserat vad är det som inte funkar i spelet. Vad är din förklaring till att det inte flutit som det Hammarby vi såg under hösten och även fram till coronautbrottet i mitten på mars?
Det är nog våra egna förväntningar och spelarnas förväntningar att det skulle flyta på som det gjorde i fjol. Vi har egentligen inte... Vi har som senaste åren haft våra dippar i perioder på matcherna. Men förra året var det så att vi ledde 2-3-0 och hade våra dippar då. Nu har vi inte lett med 2-3-0 utan haft våra dippar och så har vi åkt på mål i baken och lite frustration via onödiga utvisningar. 10 straffar emot tror jag vi har. Och det tror jag grundar sig i en frustration av att man tittat tillbaka på 2019 när spelet flöt och du gjorde mål på mål. Så det blev en frustration som sprider sig.
Är det tillfälligheter som går emot eller är det någonting man kan åtgärda? Hur ser du på det?
Nej, jag tror definitivt att man kan åtgärda det. Och som sagt så det är inte så olikt. Vi hade våra dippar i fjol också, 2018, men då kanske vi ledde med... vi har suttit med andan i halsen när vi har lett med 4-0 på Tele2 och sen så ändå så har det blivit 4-3 och sånt. Det är klart att leder du inte med 4-0 då, det är samma tendens egentligen.
Hur jobbar man med det?
Ja, det är ju det vi sitter med och nu då. Vi jobbar ju med det hela tiden. Men rent speltekniskt så är det ju tränaren som tar det. Men sen är det ju, vi har suttit nu med ett par killar här och vi har gjort lite åtgärder. Vi har tagit in Tony till exempel och jobbar individuellt med spelarna och vi jobbar med det hela tiden.
Ja, om vi tar Tony Gustafsson, om jag hade varit Stefan Billborn så hade jag tyckt det varit lite stressigt att man tar in en tränare som emellanåt har ett huvudtränare, även huvudtränare här, att ni har någon överrock som bara kan kliva in och ta över.
Ja, men det är vi absolut 100% tydliga och Stefan har varit med i rekryteringen givetvis och den rollen är extremt tydlig med vad förväntansbilden är där. Så den oron finns inte hos Stefan och den finns inte på kartan.
Ni förlängde ju med Stefan Billborn. Hur är förtroendet för honom trots svajigheten denna säsong?
Ja, men det har vi sagt hela tiden sen jag kom in att vi är klubbstyrda mer än tränarstyrda. Så vi jobbar väldigt tätt tillsammans liksom, och med att försöka utveckla varandra. Liksom. Så vi är väl den, det har vi sagt att det är inte tränaren det står och faller med, utan vi jobbar som vi försöker bygga ett team runt laget på planen.
Det låter ju inte som något förtroende att man säger att det står inte och faller med tränaren, att det vill säga att Stefan kan ganska lätt bytas ut för nyska klubben ska framåt.
Jag tror, nej, det ska nog uppfattas precis tvärtom, utan jag tror att det är viktigt att man inte låter en stå med fulla ansvaret, liksom det är väldigt lätt i fotbollen att man peka på en person, antingen är det en sportchef eller en tränare. Vi gör det här tillsammans och förtroendet är 100%.
Är det ett lite annat sätt som du har jobbat tidigare som sportchef att liksom försöka få mer in en teamkänsla, att vi är många om detta?
Ja, det är det nog. Jag har nog haft ambitionen att jobba på det sättet, men sen så tror jag inte många klubbar som varit, men vi har varit väldigt tydliga med det i Hammarby, och vi gjorde då en förändring på den där 2000 inför 2018. Det betydligt sa liksom att innan har det varit lite så här att man har haft nästan en frälsare i tränaren liksom, och så blir allt fokus på det då. Det har varit ett väldigt tränarfokus i Hammarby och i många andra klubbar. Men så det har varit ett medvetet val att bygga team istället för att fokus på en person.
Hur har ni känt av supporternas frustration?
Jag är nog förskonad där, för ett så är jag inte med så mycket på sociala medier och sånt, och sen är jag smålänning i storstan. Så jag följer inte, men jag får mest höra från andra då, som har varit i Hammarby länge.
Och vad säger de som har varit i Hammarby länge när de vidarebefordrar det till dig?
Ja, men det har nog varit, det är väl, jag tycker ändå, ja, jag har upplevt det rätt lugnt. Sen förstår man att det är en frustration när vi inte vinner matcher liksom. Men jag tycker det har varit, det är också, jag tycker man gör det i Hammarby med stort hjärta för klubben liksom, när man framför sina åsikter.
Ni åkte ju i cupkvartsfinalen mot blivande vinnarna Blåvitt. Vad betyder titlar?
Ja, det betyder mycket, och det är dags för Hammarby att vinna lite titlar, så kan man väl säga. Vi ska vara goda, glada, välspännande Bajen, men det är ingen motsättning i att vinna titlar. Vi måste bara vinna titlar också.
Ja, varför tror du inte det blir titlar?
Ja, men vad ska jag säga, vi har gjort en väldig resa sista åren. Så, och vi är inte klara än. Det finns ju motstånd också. Det är väl mer att det finns andra klubbar också som också vill vinna titlar.
Onsdag väntar ju Lech Poznan, just den här Europa kontra Allsvenskan. Hur viktigt är det att försöka nå ett gruppspel, eller helst nå ett gruppspel i Europa League?
Oerhört viktigt. Jag är nog den, kanske en av dem i svensk fotboll som har påpekat det mest, att jag tycker att det är lite för lite fokus på det. Alla klubbar vill komma på de här Europaplatserna, sen väl där så är det okej. Så på något sätt, så jag ska inte säga att det nonchaleras, men för allmänheten så är det liksom att så åker man ut liksom. Och tittar vi på varför Malmö är suveräna i Sverige, det är ju inte för att de har vunnit massa SM-guld, utan det är för att de har klarat sig till gruppspelen i Europa. Det är där de har tagit nästa steg, så för mig är det Europa oerhört viktigt. Sen så tycker jag det är, när vi väl då för Hammarby skulle lyckas och ta oss dit, så kommer den här jävla corona, skulle jag säga, för annars hade det varit en väldig fest för våra supportrar och anhängare att få vara med på den resan då. Och det blir ju inte riktigt likadant just i år.
Nej, ni hade ju haft hjälp av publiken. Om du tittar på vad är det Malmö har gjort som har lyckats gå till så många gruppspel under de här senaste 5-6 åren?
Ja, det krävs erfarenhet och ett fokus på det, tror jag. För det ta inte bara på spelarna och tränarna runt där, utan det är hela klubben som får, och ju mer erfarenhet man får av det, så ju lättare så är det att ta sig dit liksom.
Vad är din bild av Lech Poznan med bland annat svensken Mikael Ishak?
Nej, men det är en tuff lottning. Vi blev väldigt glada att vi fick den hemma. Det är också ett annorlunda med Europaspelet i år.
Och speciellt, ja, det är ju bara enkelmöten istället för dubbelmöten.
Exakt, och speciellt då kanske mot de här då, gamla, om vi ska kalla det, öststatslagen. Liksom. Nu är det en match och är det dubbelmöte, så krävs det den erfarenheten att vara ute där, att det är ett helt annorlunda spel på bortaplan än på hemmaplan. Så det kan skilja något oerhört. Så här, jag känner väl att tuff, vi hade kunnat få lättare lottningar, men det är absolut överkomligt. Ja.
Skulle ni klara Lech Poznan, så har ni en bortamatch mot antingen Ofi Kreta eller Apollon Limassol. Vad tror du om det?
Ja, det är väl ungefär samma där. Det är.
Men där kanske det är skönt att slippa publiken.
Ja. Alltid bättre med publik. Nej, men jag tror det är också överkomligt, men det är annorlunda, och det är väl det Malmö har skaffat sig en erfarenhet av, att det är väldigt annorlunda att spela de här internationella matcherna än att spela i Allsvenskan. Jag ska inte säga att det ofta är så mycket bättre, men det är väldigt annorlunda i alla fall.
Sen återstår, skulle ni överleva bägge de två omgångarna, så återstår en omgång till. Och där kan det bli vilken typ av motstånd?
Det har inte jag koll på, men det kan bli ruskigt tufft. Men då är det ju mer en sån här riktigt kul match och utmaning. Liksom. Det kan ju bli allt från Milan till Tottenham och allt sånt.
Vilken fördel har ni av att det bara är en match?
Mot ett sånt lag då är det en oerhörd fördel, det är all in, det tror jag, mot de här lite större drakarna. Mot Lech Poznan här, och det är svårt att säga om det är en fördel eller en nackdel.
Ett år där coronan har tagit mycket intäkter och ni fortfarande går med sänkta löner. Vad hade intäkterna som kommer med Europa League betytt?
Ja, väldigt mycket. Som jag var inne på, så är det ju där. Det är ju egentligen. Intäkten ligger ju inte i ett SM-guld. Det ligger ju i Europaspelet. Och dels så är det konkreta pengar från UEFA. Men sen så höjer du också värdet på din trupp på ett helt annat sätt. Så effekterna av ett Europa-gruppspel är ju väldigt stora.
Detta kan ju vara sista gången det är väl Europa League för svenska lag. Nästa år blir det Europa Conference League. Mm. Vad är känslan kring den konferensligan?
Ja, då är jag ingen bra känsla. Det känns lite så här, inte Toto vibbar på den. Så,
de som inte vet vad inte Toto är, det är sånt som jag och Jesper gamla nog heter tipsgruppen.
Ja, precis. Jag har spelat där man bussats runt i många länder som inte finns länge. Man bussar spelare, inte Toto. Nej, men det är väl vi har ju satt oss lite i den positionen i svensk fotboll, i och med det har varit Malmö egentligen som har hållit upp fanan och gett oss de poängen vi har i rankingsystemet. Så en viktig är att vi gemensamt i svensk klubbfotboll fokuserar på Europaspelet och hitta nycklar på att ta oss länge, för det hjälper alla liksom.
Ja, för att du har ju dels har du en son som spelar i danska andra ligan, du har själv jobbat i FC Köpenhamn, bott i Helsingborg, har koll nära Danmark. Man blir ju lite avundsjuk när man ser på hur de ligger i Europa-ranking och får väl två lag i Champions League.
Ja, definitivt. Och det är ju inte bara Danmark, utan tittar du rent generellt så har du så här länder som jag tycker att vi ska kunna konkurrera med. Det är ju Österrike, Schweiz, Tjeckien, Slovakien, Slovenien. Liksom de får ju lag. Det är motsvarande land som Sverige. Och nu är det lite så här också att ekonomiskt. Det är klart Danmark ligger ekonomiskt rätt så långt före oss med privata ägare och sånt, men vi har också tagit steg ekonomiskt i svensk fotboll.
Vad behöver svensk fotboll göra om man nu vill nå dit?
Ja, det vet jag inte riktigt, men jag funderar väldigt mycket på det faktiskt. Jag tror och jag hoppas och tror att ett eget spel och en spelidé som man tror på, som man driver på lång sikt är en viktig nyckelpunkt faktiskt. Jag var ju i Norge många år också. Jag vet att följde då Rosenborg och den resan de gjorde. De vågade spela sitt spel i Europa. Det var rätt tufft de första åren, men de hade sitt spel och de vågade driva det på ett sätt som jag tror är framgångsrikt i längden.
Just nu är ju transferfönstret öppet. Allting är ju upp- och nervänt efter corona, öppet till 5 oktober. Hur mycket ringer det i din telefon jämfört med tidigare transferfönster?
Det är lugnare faktiskt. Ja. Och vårt transferfönster in är ju stängt. Det är en annan podd med det, vad jag tycker om det.
Ja. Du gillar men, inte det? Du...
Nej, jag tycker ju hela tiden att vi snackar Europa här och hur vi ska komma dit. Och då måste vi ta en del grepp där vi faktiskt på de sätten där vi kan konkurrera med Europa. att vi anpassar oss efter det systemet då.
Vad menar du, att vi skulle spela höst-vår?
Eller? Det helst skulle jag vilja det.
Du vill absolut gå till höst-vår?
Absolut, ja. Mm. Och därmed då få transferfönster som ligger i synk med övriga ligor. Absolut, ja.
Men det får du inte med dig resten av
fotboll? Nej, det tar nog några decennium att få med sig svensk fotboll på det.
Men om vi tänker då liksom hur att corona dödat marknaden eller gjort den sämre i varje fall, hur orolig blir du för det? För jag menar, en del av ditt uppdrag var ju att höja intäkterna för att sälja spelare.
Ja, nu lyckas vi. Vi har ju faktiskt sålt spelare även i coronatiden. En Emil Roback. Så det får vi vara nöjda med i dessa tider. Nej, men jag sitter väl mer och tänker på, jag tror inte vi har riktigt sett konsekvenserna på fotbollsmarknaden och övriga marknader heller. Men vad blir egentligen konsekvenserna? Det tror jag inte man riktigt ser ännu.
Nej, för att om man, jag läste, eller de europeiska klubbturneringarna där är 6 miljarder som måste gå i rabatt i tv-bolagen. Så om man bara i Premier League så var det väl 3,5 miljarder. Någon annan liga var 3 miljarder. Bara det är ju 12 miljarder som är borta. Som ju inte trillar neråt. Och transfermarknaden är mindre om man följer Hammarby-supporten och bloggaren Osynliga Handen. Han pekade på det att liksom man ligger rätt lågt jämfört med förra årets sommarfönster. Hur lång tid tror du innan vi ser följden av att det inte trillar ner lika mycket pengar?
Ja, men det tror jag kommer se nästa år. Och tittar du på spelarmarknaden då, och det tog vi hänsyn till i detta fönstret. Det är ju lite, var kommer det hamna? Vilka det, jag tycker det är väldigt tydligt att se nu här i sommar här att det var en uppsjö av hemvändare som helt plötsligt ville hem allihopa. Och det är ju för att marknaden är tuff där ute. Och den effekten är inte bara på svenska spelare. Jag tror att när du börjar se att de stora klubbarna och de stora ligorna drar ner på sina trupper så får det stor effekt, och det kommer få väldigt stor effekt på spelarmarknaden. Och som spelare det kommer inte vara så lätt, och då kanske helt plötsligt så när vi får tillbaka vår trogna publik och vi är medlemsägda till skillnad mot många klubbar som är privatägda ute i Europa, så kanske vi kan vända det till en fördel på något sätt och titta på det attraktiva för spelare från en annan hylla.
Ni kommer upp något snäpp helt enkelt i rekrytering?
Det är, om vi sköter våra kort som klubb och få tillbaka vår trogna publik och fortsätta leva, så ser jag det som en stor möjlighet. Ja.
Om vi tar Emil Roback-affären som ju gick till Milan, men där både Arsenal och Bayern München var intresserade. Hur är det att schackra med så stora klubbar med en så ung talang?
Ja, i slut ändan i förhandlingen så var det ju tacksamt liksom, faktiskt, i och med det var fler intressanter. Sen är det alltid en väldigt, det är svårt det där, för helst, jag skulle helst vilja att Emil och unga, det var samma med Odilon och sånt, att vi skulle kunna säga nej, stopp, du ska stanna i Hammarby i vart fall ett eller två år till och bidra här först innan vi går vidare. Men nu i de här två fallen, Odilon var ett exceptionellt bud på kort tid. Och i Emils fall så var det ju coronatider. Och plus en vilja från spelarna. Men helst av allt så hade man bara velat säga nej, nej, nej. Tack, men nej tack. Välkomna tillbaka om ett och ett halvt år.
Det finns ju två undantag, Alexander Isak, Zlatan Ibrahimovic, som gått för riktigt mycket pengar. Annars känns det som att man kommer upp mot Odilon-nivå runt 40 miljoner. Det finns ju en rad spelare från Fredrik Ljungberg 98, 40 miljoner. Varför är det så svårt för allsvenska klubbar att hålla fast och ta mer betalt?
Det är väl behovet av intäkter. Men så tror jag det vi var inne på från början. Vi snackade om Danmark. Det är när du väl du höjer värdet på din liga och på dina spelare om du är ute kontinuerligt och spelar i Europa. För då får du du får en jämförelsepunkt på dina spelare på en helt annan nivå. Det är där Danmark är och vi fick väldigt bra svenska måttmätt betalt för Emil Roback, men hade han varit dansk så tror jag hade kunnat krämma ut det dubbla.
Varför det?
För att i marknadens, fotbollsmarknadens åsikt är väl då till exempel att Danmark är högre rankat och en bättre liga.
Vilka klausuler finns kring Roback som kan smälla till om det går bra för honom?
Ja, men det är väl ungefär liknande som det är i de flesta affärer. Liksom,
det är inte mer än 10% och lite...
Ja, det kan nog vara lite, men det är liknande. Det är på vidare försäljning har man ju alltid. Och sen så är det på när han på olika steg om han spelar A-lagsfotboll.
Om allt klickar in, vi struntar vidare försäljning, om allt klickar in, hur hög stor affär kan det bli? Kan det bli en av Hammarbys största eller... Eller är de mediala uppgifterna något överdrivna?
Ja, men den är nog för en ung spelare som inte spelat, debuterat i Allsvenskan, så är det väl en av de största, men Odilon-affären var större.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hammarby är på väg att sälja talangen Emil Roback. Enligt Expressen är 17-åringen nära att säljas till Milan i Serie A. Han ska genomföra en läkarundersökning under morgondagen. Övergången kan landa på över 15 miljoner kronor. Roback gjorde A-lagsdebut för Hammarby i Svenska cupen i juni.
Det var många som höjde på ögonbrynen när Hammarby, mitt under den rådande lågkonjunkturen på spelarmarknaden, lyckas sälja en helt oprövad 17-åring för uppgivna 15 miljoner kronor. Scenariet påminner lite om försäljningen av Odilon, som efter endast en handfull, inte enbart imponerande insatser i Hammarby-tröjan, såldes för över 40 miljoner kronor till Belgien. Även om Jesper Jansson säger sig vara nöjd med de här försäljningarna, är han tydlig med att han hellre hade sett att spelarna hunnit göra ordentliga avtryck i Hammarby innan en försäljning. Kanske får han som man vill när det gäller nye nigerianen Amu, den senaste i raden av Hammarbys lite kontroversiella värvningar av unga talanger från olika länder i Afrika.
Ni har ju en lovande kille, Amo. Vad har du för förväntningar på honom?
Jättestora förväntningar.
Hur ser du hans utvecklingskurva?
Ja, jag hoppas de spelar med honom på söndag.
Ja, okej.
Okay. Nu får vi se, nu är tränarna, upp till tränarna.
Vad är det du ser hos honom som gör att du har stora förväntningar?
Nej, men han har en extrem talang där. Han har en första touch och han har en blick för det och ett driv i steget och, som är exceptionellt. Balans.
Hur svåra är de här affärerna? För jag menar, om vi går till Odilon, det blir ju en dokumentär om det och där det ju ändå kom fram lite dåliga sidor också, allt från vad som sades och agenten stack till pengar till, och det kan ju lätt klassas som lite att man utnyttjar någon som är lite svagare och att man skriver kanske pre-contracts och liknande. Hur ser du på den problematiken?
vet inte om det är att se som någon. Jag tror inte de här, eller tror, jag är 100% säker på det viktigaste, är att de här spelarna inte känner det så. Utan det är ju en väldig möjlighet. Sen du var inne på det, hur svåra de är. Det vi är bra på tror jag i Hammarby. Och då med Mick Hjalmberg i spetsen.
Som är scout.
Ja, det är ju att dels har vi skaffat ett bra rykte i de länderna vi scoutar i. Plus att vi är väldigt bra på att hålla kontakten, bygga relationer och stå upp för vad vi säger. Och det är faktiskt mycket. Jag tror det är också lite i Hammarby. Liksom. Det är ett stort hjärta när de kommer hit. Många blir väl mottagna, omhändertagna och känner det genuina kärleken egentligen. Det är mycket på det.
Det var ju, jag menar, du körde den Arne Hegerfors som jag kan förstå var du kom ifrån när du sa det så mörkt ut på Kameruns avbytarbänk och liknande. Hur mycket skada är och Hammarby?
Jag tycker,
för det är ju klumpigt.
Ja, det är väldigt, väldigt klumpigt. Jag tycker bara att speciellt Micke och jag, vi kände oss lite orättvist. Att det vinklades väldigt orättvist och onödigt egentligen. Vi är fullt medvetna om att det var klumpigt, men vi är nog de sista och vi jag tror att vi är väldigt måna om just de här killarna, för det blir nästan som ens, när man reser så och träffar tidigt och man bygger upp en plan tillsammans liksom, så skapar man väldigt speciella band liksom, faktiskt.
Men du måste ändå förstå, och jag menar, det här är en fråga som dyker upp kring många av talanger som kommer från olika länder i Afrika, att liksom vem styr akademierna, vem tjänar pengarna, vad får spelarna och så. Att, jag menar, det finns ju många spelare som har kanske hamnat i kläm i sådana här affärer. Det är ju ändå en relevant invändning hur mycket liksom människohandel är det, hur mycket chans är det för den här spelaren.
Ja, men det tror jag, då tror jag nog faktiskt man får gå på lite lägre divisioner och sånt. Om vi tar Odilon-fallet, om den akademin han kommer från, det finns inte en akademi eller en klubb i Sverige som är i närheten av den professionaliteten som är där. Det är inte så att, utan det är skola och det är träning och det är oerhört professionellt skött. Man tror att de här killarna som är i de akademier är oerhört proffsigt liksom. De är ju proffs långt innan de kommer hit liksom, och ligger på många sätt fotbollsmässigt och med utbildning och sånt långt före vad vi gör i Sverige då. Sen är det ju också det som är, slår ju tillbaka, man, icke-EU-spelare får inte flytta innan de är 18, vilket gör att på något sätt så hämnar det de här. Vad ska jag säga?
Det blir en begränsning.
Det blir en begränsning för i detta fallet då afrikanska spelare liksom. Så, och den är ju säkert, den regeln är nog satt utifrån ett humanitärt perspektiv, men det slår lite tillbaka på att inte de har den möjligheten att flytta. Akademierna och sånt är jättebra, men sen när de börjar bli då en 16-17 så blir det ett glapp där de inte får konkurrera på samma villkor som en europeisk spelare. Så den är lite tricky. Den är meningen till att vara en humanitär och bra regel, men den slår faktiskt tillbaka lite på de spelarna, och då blir det en marknad som det kan hända massa dåliga saker på. Liksom.
Ja, för att det är ju ändå så att jag menar, att man bygger relationer som det så vackert heter. Men jag menar, krasst så vill man ju att spelaren ska skriva på när de fyller 18 och för en själv. Man kan åka ner och skriva så kallade pre-contracts. Jag vet, IFK Norrköping var lite i luften kring det. Ni har varit det och så. Hur gör ni? Åker ni ner och liksom rundar regelverket och på något sätt skriver ut?
Det hade varit mycket mer om du hade kunnat göra som med en svensk spelare eller en europeisk spelare. Men det här, du kan ju också lägga ner en oerhörd massa tid och resor och kraft och i slutändan står du där tomhänt liksom. Det är ju den riskbedömningen gör vi ju, den riskkalkylen.
Men det, man såg ändå Patrik Mörk som var involverad i affären, att han liksom stack till en slant till pappan. Och ja, men det här är ju någonting som förekommer och som tas upp, att man liksom just lite gåvor eller liknande.
Hur? Ja, jag kan ju inte svara på vad agenterna gör. Faktiskt. Så länge vi som klubb gör det. Och där är det ju relationsbyggande. Men i slutändan. Alltså, jag tror, som vi var inne på här med Amor. Vi ska nog vara lite glada för att i det fallet att det blev coronatider. Annars så kunde det kommit en större, betydligt större klubb i slutändan där. Och så hade vi stått tomhänta. Och plus, eller, det hade varit möjligt i den här fotbollsvärlden. Men nu den här Amoran ville till Hammarby. Och det är mycket på det att vi byggt upp ett förtroende.
Ni gör ju en del spektakulära värvningar också. Lite fin, får man ju säga, Gustav Ludvigsson, Örgryte och Mjällby backen som ni har hämtat hit och så. Hur mycket är det liksom scoutingen och att man har koll på vad det finns i, även längre ner i det svenska seriesystemet och inte bara i olika länder i Afrika?
Ja, absolut. Det är ju lite hantverket med det här yrket då.
Hur liksom, har du en lista på, ja, men här är fem vänsterbackar, här är fem högerbackar, de här borde vi plocka?
Ja, sen byts den listan rätt kontinuerligt. Vi sitter dagligen, jag och Micke, med det där vi diskuterar spelare. Nu sitter vi och tittar på nästa år. Det ingår ju i yrkesrollen. Och sen är det ju själva hantverket i att liksom att bygga ihop det.
Vad känner man när man ser en sån som Ludvigsson?
Ja, jag älskar de typen av inte självklara värvningar. Det är ju det som är... Jag var ett år där som head of scouting i FC Köpenhamn. Och satt där, det var helt andra resurser liksom. Där man kunde köpa spela på en annan hylla. Men ska vara helt ärlig så tyckte jag det var lite tråkigt. För... Dels är det inte lättare, för du är uppe och konkurrerar med helt plötsligt så här, du ska betala 1-2 miljoner euro. Det är inte säkert att de är så himla mycket bättre liksom. Och det blir svårare en sån klubb att våga ta de här fynden som har en potential. Och jag måste säga att det är det som kittlar faktiskt.
Ja, om Ludvigsson inte var en självklar värvning så var ju Paulinho en självklar värvning. Vad har gått snett?
Nej, jag tycker inte... Det är väl, han har haft en del skador, det visste vi om när han kom. Och sen har han inte fått någon kontinuitet i att... Och sen har varit lite... Vi snurrade också rätt mycket på han i position och sånt. Nu tycker jag han har tillsammans med Mohanna där hittat lite hem där på vänsterkanten de senaste matcherna. Så det...
Du backar honom fortfarande?
Ja, definitivt. Alltså.
I våras var det ju mycket snack om Zlatan Ibrahimovic är en delägare och så. Hur nära tror du det var?
Ja, jag tror det var nära.
Vad tror du stoppade?
Ja, corona då. Ingen publik. Ja.
Och en bättre placering kanske?
Ja, det tror jag också. Och sen stoppade han ju sig själv i och med att han spelade så jäkla bra i Milan. Och även där återigen så överpresterade han väl mot förväntningarna.
Så, hur nära var det att ni skrev på ett kontrakt?
Nej, det var inte nära så, men jag tror Jag tror, nu tror jag bara, liksom inte, men jag tror det kunde kittlat lite för Zlatan, absolut. Men samtidigt så, sen när man såg hur han presterade där med Milan, jag vet att det var, gick de från placering 8-9 eller något upp på Europaplats, och den prestationen som i stort sett var knuten till hans prestation Milan gjorde, så är det klart att de gjorde allting för att behålla honom.
Frågade du honom rakt ut, vill du spela i Hammarby?
Ja.
Vad sa han då? Det
vill jag inte säga.
Jo!
Nej, han får prata för sig själv. Så
ja. Vi säger så här, han ska ju spela ett år till. Vad talar för att han avrundar med ett halvår här i Hammarby? Tänk om det är publik igen. Ni kanske jagar Europa och SM-guld.
Jag tror inte det är omöjligt. Ingenting är omöjligt med han. Nu har jag lärt känna han lite här den sista tiden. Så länge han... Jag tror det är liksom... Känner han att han kan prestera på topp och bidra till på de kraven han sätter på sig själv, så tror jag att då är det inte omöjligt.
Hur var det att ha honom här och i träning och liknande?
Ja, men det var lite imponerande faktiskt. Jag har ju inte träffat han, som jag sa till han, sen jag tacklade ner han i hans sista match i Malmö. Men det som var imponerande var liksom att han ville ju vinna mest av alla på träningen, trots att han inte var här och det var lite paus egentligen. Så han ville ju vinna varenda match. Han så gick ju och räknade på spelen och så vem som hade gjort mest mål och vunnit mest matcher. Det var ju han givetvis, annars hade han inte räknat. Men att se den glöden på en vad är han, 38 va?
Han fyllde 39 början på oktober.
Ja, det är ju ruskigt imponerande.
Han är ju kroppsställande också. Hur ofta får du en hårtork över att ni har gjort någonting?
Nej, det är inte ännu. Men det kan nog komma, men då blåser jag tillbaka.
Hur känsligt är det att ha honom? Jag menar med tanke på att du då säger att vad vi pratar om kan jag inte säga, och du får fråga honom vad han svarade.
Ja, men jag upplever det, jag är glad över det. Han är väldigt entusiastisk över sitt engagemang i Hammarby liksom, och vill sätta sig in och brinner framförallt jäkligt mycket för akademin och det här. Och sen så väldigt engagerad i Hammarby och hur vi ska bli bättre liksom.
Vilken koll har han på 51%-regeln?
Den har vi nog fått förklara ett antal gånger, ja, hur det funkar.
Hur har han reagerat på de förklaringarna?
Nej, men det vet han ju, det visste han ju om när han gick in i det. Men den är ju, jag tror han är ju mer, han brinner för fotbollen liksom, och hur vi ska utveckla spelare och sånt där.
Hur mycket finns det av det här, någon slags revanschlust mot Malmö som du kan känna av?
Han är nog lite likadan som han har varit med i sin spelarkarriär. Går han in i någonting så vill han bli bäst på det och vara med och bidra på det. Så på indirekt så är ju med Malmö, det är ju inget, de är ju nummer ett i Sverige. Så när han väl går in i Hammarby så vill han ju att vi ska bli nummer ett.
Du har ju ett treårsavtal. Hur är det att jobba så att man inte är anställd som sportchef, vilket ju är den klassiska, utan du är mer kontraktsanställd som en tränare ungefär?
Jag tycker det är skönt. Jag har gjort det hela min jag gjorde det hela min spelarkarriär, och så gjorde jag det i början som sportchef i Helsingborg, sen blev jag fast, och då blir det bara klöddigt tycker jag liksom, för det är bättre. Jo, när jag kom hit var jag själv som ville ha ett treårskontrakt, för då har du ett ja, gör du det bra så trivs man ihop och så tittar man på ett nytt avtal, och gör man det mindre bra och man inte trivs ihop så skakar man hand och går därifrån.
Har du liksom en fast summa att de kan köpa ut dig även om du skulle ha 2 år kvar?
Ja, så är det.
Har du som en del sportchefer kan ha att man har en del, att säga att du säljer spelare för 100 miljoner och netto till 50 så får du X?
Ingenting sånt.
Inga bonusar?
Ja, bonusar har jag. Och det är på lagets prestation. Ungefär som vi har med spelare. Och då ligger det på, ja, på titlar och på Europaspel. Det tycker jag, i och med... Det är inte jag, utan det, ja, det är väl också att förklara i slutändan i styrelsen som när man köper eller säljer spelare. Liksom. Men det är ju mitt ansvar som tjänsteman att sitta då med del i en försäljning. Det blir, när man sitter på besluten, det blir nog för klöddigt.
Det kanske man inte ens får ens, enligt FIFAs regler.
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har i vart fall inte det så.
Om man ser till de 3 åren, vad har ändrats i Hammarby under de 3 år du har varit här? Eller dryga 3 år?
Ja, men mycket. Det här vi sitter nu, Årsta har kommit till. När jag kom så satt jag och Hjelmberg satt upp i scoutstugan här. I en snickerboa där. Och det var inte hög klass på faciliteterna. Nej, men sen har vi ju gått från en... Även om vi inte har riktigt varit där i år så tror jag i allmänhetens ögon och i fotbollens ögon så är vi en storklubb nu som är en toppklubb. Och vi har vuxit väldigt mycket både runt sporten men som klubb. På intäktssidan, resultatsidan, allt har vuxit med rekordfart. Så det är vi håller noga. Ja, ögon på det att vi har vuxit väldigt mycket på kort tid.
Du har ju pratat sen du kom om vinnarkulturen och även vd Henrik Kindlund pratade om att få in en vinnarkultur. Hur har ni lyckats med det?
Ja, det tycker jag. Jag vet att jag sa det. Jag märkte faktiskt på när jag kom in så tycker jag då att det var dåligt självförtroende i Hammarby. För när jag tittade mig runt omkring så såg jag att det var väldigt mycket som var bra då. Så ett tag där var jag med i alla poddar som fanns för att liksom pumpa vissa bitar. Det var lite så här att också ett val att ta. Vi tror hade ett möte, kan det vara 2017 på hösten där vi kunde välja väg att vara underdog i Stockholmsfotbollen eller om vi egentligen skulle försöka gå mot att kontrollera vår egen framtid liksom. Och då valde vi att nej, då går vi den vägen, och sen har vi jobbat efter det då, att vi skulle ha, och det började med spelidén att vi skulle kontrollera matcherna, vi skulle styra, spela offensivt, vi skulle våga tro på oss själva och sånt.
Om man ser till att ni just utvecklat fotbollen, hur viktigt är det liksom, historien som finns med rolig fotboll och liknande, hur viktigt är det för, tycker du, för Hammarby?
Ja, men jag tror det är jätteviktigt. Jag skulle inte kunna gå och köra copy-paste på den strategin jag hade i Helsingborg eller bara ta med mig det jag lärde mig i FCK och föra rätt in på Hammarby, för Hammarby har sin historik, så oerhört viktigt med historiken och det som sitter, det tror jag, och det är i alla klubbar, speciellt i Hammarby tror jag. Men jag tror det är jättefarligt där att svänga från att inte ha med sig historiken in i framtiden.
Du ska ju skriva bok med Marcus Birro, sägs det i varje fall. Vad kommer du berätta där?
Ja, jag vet inte. Det får vi se. Det ligger lite stilt i den. Jag hoppas att den kommer på ett tag. Jag har ingen stress.
Nej, men exempelvis, jag menar, det är ju tufft att vara sportchef i en stor klubb. Det finns både supportrar, det finns agenter, det finns spelare, allt sånt. Hur öppen vågar man vara om det som sker i form av, om det nu sker skumma affärer, påtryckningar, hot? Sånt som man kanske emellanåt hör, ja, som folk gärna berättar off the record, men det kanske inte on the record.
Nej, så länge jag kan stå för det. Jag vet inte alls var det landar, men så länge jag kan stå för det så är det väl inte... Jag tror inte jag har något sådär som att jag behöver dölja eller skydda någon eller något sånt där.
Hur upplever du klimatet kring att vara sportchef idag? Jag menar, du har ju ändå varit aktiv i fotbollen, både lite på agentsidan i början och sen då sport. Hur upplever du klimatet 2020?
Ja, nu är det är ju ingen publik och det är lite mindre media och sånt där. Jag tycker det är ju mer nättroll och sånt där, va? Men det får du säkert uppleva också. Sånt. Och då försöker man att koppla bort det liksom och, på något sätt. Men jag vet inte.
Vilket tryck känner du exempelvis från... Man kan ju ändå misstänka på en krympande marknad. Men tufft för spelare, även då tufft för agenter. Vilket tryck känner du där?
Ja, men jag är rätt trygg i mig själv med de här åren faktiskt. Jag vet, så länge man försöker göra så gott man kan. Och sen så vet man av erfarenhet att man blivit bättre på det också. Och att man inte står och faller med det. Liksom jag är inte beredd att ta hur mycket skit som helst. Då gör man något annat. Då är jag sån, då gör jag något annat. Liksom.
Hur mycket anlitar Hammarby som klubb agenter för att representera klubben?
Det hände.
Vad är det man vill åstadkomma då?
Nej, men det är väl lite här att visa att man lite så här sitter på samma sida och egentligen, vi vet om vår position i fotbollsvärlden. Jag har inga som helst problem med att spelare kommer till Hammarby för att sen gå vidare till en större liga, större klubb och vidare i sin karriär. Och då är det rätt så bra att ha samma ambition som spelaren och hans representant. Så det kan hända, ja.
Finns det agenter ni väljer att de jobbar inte vi med? Eller förmedlare som man säger nu, rådgivare?
Ja, det finns det. Men det bygger på inte något så här uttalat egentligen. Men utan det är ju mer som i vilket... Man skapar ju relationer liksom. Det är också ett så här förtroende mellan. Man får tycka vad man vill, men den agentsidan finns inom fotbollen. Och ibland kan man tycka att det är en jävla snuskig värld, men den finns där liksom. Och så försöker man bara...
Och det kan man ju flika in att det är inte bara agenternas fel att det är en snuskig värld. Det är ju många inblandade.
Absolut. Alltså, och du var inne på det här lite att om vi anlitar, inte så här, vi vet inte där nu med Hammarby, så är inte vi i det läget att vi måste sälja spelare. Men vi bygger upp en relation och så, det är mycket också för en trygghet att man får tiden att jobba ut efter den planen. Jag brukar säga, ibland så ligger det lite hos spelarna. Då. Ibland tycker jag de är lite för olojala sina agenter. Vilket gör att det stressar marknaden. Liksom. De byter agenter hejvilt. Liksom.
Ja, för du tillhör en av de klubbledare som faktiskt kritiserat en del spelare just för att de byter agenter mycket.
Ja, precis. För det driver på. Sen så helt plötsligt tittar man, fan, jag har inte fått några bud, nej. Och så skyller man på agenten liksom. Nej, men titta på din egen prestation. Nu gör du det bra så kommer det nog lösa sig, va. Men så, och jag upplever nästan också att det är nästan bara, eller inte bara, men det är mycket i Sverige att man snor spelar från varandra. Det upplever jag inte riktigt i de andra länderna, utan där samarbete betas det mer. Jag kan inte förstå det kriget som verkar finnas där.
Hur påverkar det er som klubb att just det blir så? För det, ibland känns det som att spelare kan hjälpa till i sådana rekryteringar.
Men det påverkar, absolut. Jag som sportchef, det är väldigt svårt att rekommendera en spelare en agent. Liksom. För då, på något sätt så tror de det är en motsättning. Liksom. Så skulle jag säga, tycker du ska ta agent A, så garanterat så väljer de agent B. Och det är ju inte så egentligen, för vi vet om att vi vet, som vi var inne på, vilken plats vi är i fotbollshierarkin. Så jag tror nästan, eller jag kan säga, kommer det ett rimligt bud på en spelare så du blir inte stoppad på grund av prissättningen i Sverige. För vi är med på den här marknaden, och gör man det bra så, som spelare, så kommer du inte bli stoppad av någon svensk klubb. Liksom.
Om man ser den här världen som ju då är stökig, och det är flera inblandade, verkligen inte bara agent, för många anlitar agenter, och så jag vill inte skylla på någon. Men hur skulle man kunna städa denna värld?
Ja, min fråga är egentligen, vill man städa den? Det är ju en fråga. Och då snackar vi på högre organ. Liksom. Vill man egentligen städa den? Det kan man ju fråga sig ibland. Liksom.
Vad tror du?
Ja, det hade ju gått. Liksom, men man tog ju bort alla agentlicenser och sånt här. För jag vet inte hur många, det har du bättre koll på hur många år sedan.
Tidigare, och nu är det ju tillbaka. Men ja, samtidigt.
Men sen är det är olika regler i olika länder. Och det är väldigt svårt. Vi snackar i svensk fotboll om att vi vill närma oss Europa, och vi gör det, och samtidigt att vi är en liten ankdamm i den stora fotbollsvärlden, så att vi ska vara duktiga, det är oerhört svårt alltså. Faktiskt att vi ska sätta upp ett regelverk som inte harmoniserar med övriga Europa.
Och din
Samtidigt att ha ambitionen att rent sportsligt närma oss Europa. Det är väldigt svårt.
Din tes är att FIFA och UEFA inte är jätteintresserade egentligen av att städa upp där.
Jag vet det.
Det är min tes också, så jag kan säga det.
Okej, då håller jag med dig då.
Ja, okay. Senare tid, allsvenskan, rena inbördeskriget, bråk om den här överenskommelsen, Häcken, AIK flyttar matcher och så. Var står du i detta inbördeskriget?
Ja, jag har följt med jättemycket.
Åh, det är klart och kort.
Nej, men jag tycker det är det är väl lite synonymt med svensk fotboll, för man kan sitta på möten och åka på möten, så är alla eniga, och sen så vet vi att går man ut därifrån, eller det är inte många som säger så mycket på de här mötena, och så går man ut från mötena och då startar man och ringer runt till varandra och sånt där. Det upplever jag att vi kanske ska ta upp saker och ting på de här mötena och besluta där.
Och sen hålla sig vid de besluten. Tror du lite med Nanne Bergstrand i Kalmar och Malmö FF som är arga?
Ja, det tycker jag.
Jag knuffar över dig i den hörnan. Ja. Publik, 50, eventuellt 500, kanske eventuellt lite mer. Malmö FF har ju haft en plan. Tycker du att de säger att Hammarby får släppa in 3 500? Ska man låta ut det, eller ska det vara alla eller ingen?
Nej, jag tycker att man skulle på något sätt hitta en fördelning av de som har då köpt årskort. Och, ja, hur den blir då, med att den blir rättvis för de som har visat att de står upp för klubben och sånt. Det är väl bättre att se en match än ingen match liksom.
Hur ser du på hur fotbollen har jobbat i den här frågan?
Jag tycker man har varit lite passivt och hänvisat till Danmark hela tiden. Faktiskt att
Malmö har ju varit lite framåtlutade på slutet.
Ja, precis. Men jag menar då från svensk, från SEF och från förbundet. Och så här, så det är liksom, ja, vi väntar på vad Danmark gör. Eller vad, jag tycker vi skulle kunna ta lite initiativ från svenskt håll, för det är olika. Hela coronasituationen har ju skötts väldigt annorlunda i Sverige jämfört med alla andra länder. Och då tycker jag att man liksom kommer med lite egna initiativ från svensk fotboll.
En annan evig diskussion är den låga domarnivån som det är nu i svensk fotboll, som alla verkar vara ensam att den är låg. Vad kan man göra?
Ja, men jag gav lite förslag i fjol och fick jag väl skit för mig. Jag liksom, och det var ju mer att jag tyckte vi skulle, och det var faktiskt inte, jag hade ett förslag på att vi skulle skapa mer en grupp, ett råd där vi hjälps åt egentligen. Och där vi från klubbarna, och det blev ju till sen också, nu kommer inte jag i den gruppen av någon anledning. Men det var ju liksom att skapa en grupp där vi får en bättre dialog med domarna om saker för att utveckla det tillsammans. Men den är igång nu, så det är bra. Mm.
I Danmark sparkar man igång ligan ikväll faktiskt, när ni lyssnar på detta måndag eller framåt, så har det gått några dagar. De kör ju VAR. Hur så tycker du vi ska göra i Sverige?
Ja, men självklart. Nu som våra medlemmar då har ju röstat emot det, men det är väl också en bit att ska vi spela Europa så kommer Europa ha VAR. Och då måste vi nog gå den vägen. Faktiskt. Jag ser liksom inga, och vi var inne på domarna, de vill det, och de vill ju också,
de får inte döma i Europa.
Nej, de får inte döma i Europa, och kan inte bli bättre då om de inte får döma i Europa, och där har man VAR, och jag vet faktiskt inte hur det kommer bli sen när det blir VAR i Europaspelet.
Nej, det är ju det som är problemet, att då kommer man inte ta domare från ligaspel utan VAR.
Nej, precis, och lag sen i förlängning, så det är det, men det är lite samma som vi var inne på här med agenteriet och sånt. Vi är en del av den europeiska fotbollen, och där vill vi vara med liksom, och då kan vi inte gå våra egna vägar.
Stort tack för att du ställde upp.
Ja, tack.
Båden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna ha era reaktioner, tankar, idéer, önskemål eller annat. Och enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig via Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.